Nu har jag startat bandet.
Ja.
Ja. Välkommen till Dr. Lenas hörna. Och efter den här lilla ljudtesten som kanske kommer med, eller om jag möjligtvis har klippt bort den, så inser du ju att vi är som vanligt två personer här i studion. Nämligen
Leif Bratt
och Lena Hjelmerus. Och vi har just konstaterat att Leifs mikrofon måste vara lite högre uppdragen än min, för han är så
blygsam,
lågmäld annars. Ja. Ja, det har, tiden springer iväg. Det har redan gått 3 veckor sedan vi gjorde förra programmet.
Ja, men det är väl brukligt i den här radion att det är 3 veckors program.
Ja, just den här podden kommer var 3:e vecka. Och förra gången vi spelade in, då pratade vi om en sjukdom som hette Mpox. Och vet du vad som hände sen, Leif?
Nej.
2 dagar senare så gick man ut på Stora Riksradion och så var det Mpox i alla kanaler och alla program och tv och morgonhörnor och överallt. Och då var vi liksom före.
Ja, ja men det är inte så vanligt.
Nej, men nu tror jag alla vet allting om Mpox och nu kan vi lämna den sjukdomen för idag. För idag så ska vi ta något som vi inte hann med riktigt förra gången. Och det är något som är flott. Vet du vad det är då?
Om det är fått.
Flott.
Flott. F-L-O-T-T.
Ja.
Klibbigt.
Nej, det är det norska ordet för det här som vi ska prata om. Och vet du vad det heter på svensk-finska då?
Nej.
Skogsbässar.
Jaha.
Ja, så flott och skogsbässar. Men eftersom vi är i Sverige så är vi lite mer sakliga, så då benämner vi det efter hur det liksom funkar. Så vi kallar det för fästingar.
Ja.
Det är inte konstigt när man i hela Norden annars har ganska lika ord för saker och ting.
Ja, men det där får du ta med Fredrik Lindström, hör du, inte med mig.
Ja, jag får skriva till det här programmet Språket och fråga varför det heter flott på norska och fästing på svenska.
Ja, men det är som tv-fansyn.
Fjärnsyn, ja. Ja, men det har med att det är, man ser på långt
håll. Jo, men att vi har olika ord.
Ja, ja.
Jag törs inte säga vad det heter på finska, för det vet jag inte.
Det heter nog tv. Ylle. Nej, ja. Nu släpper vi det. Nu ska vi prata om fästingar. Fästingar, det är ett litet spindeldjur. Det betyder att det har 8 ben. Och som alla insekter så är det ju inte färdigt från början, utan det har olika stadier. Man brukar säga att den har 3 olika livsstadier. Och i alla 3 stadierna så ska den suga blod. Det är liksom det fästingar håller på med. Och när den har sugit i det sista stadiet, det är den fästingen som vi brukar se, annars är de för små, då kommer den att dö sen efteråt.
Så får jag fråga, en sån här, vad är det, TB-fästing eller vad det är, den har 3 stadier, men är de 2 första är de så små som man inte ser. Så man kan ha fått en TB-fästing på sig för att man inte vet om det.
Ja, fast de är ju då ett larvstadium.
Så de är inget farliga?
Nej, och okay. Det lite märkliga är att i det här andra stadiet då har den bara 6 ben. Så 8 ben, det får den först när den är liksom har genomgått den sista metamorfosen och är fullbildad insekt. Och när man har delat upp insektsvärlden i olika grupper, då har man placerat fästingarna i en undergrupp som kallas för kvalster. Och det finns massor med olika sorters kvalster.
Ett som kommer ofta, det är or, alltså som är i korsord.
Mm.
Det är
ostkvalster.
Ja.
Och jag som har varit biodlare, där finns det ett som har det latinska namnet Varroa destructor, och det säger ju allt om det kvalstret.
Ja.
Det är ett förskräckligt kvalster. Men fästingarna då? Har du något hum om hur mycket fästingar det olika sorter finns? Alltså, nu ska du tänka på att insektsvärlden, det är den största världen av alla världar på den här planeten.
Bland arter?
Ja. Ska du hugga till med något? Hur mycket olika fästingsorter tror du det finns?
I Sverige pratar man väl om 2-3 någonting sådär. Ja, då säger jag 1000.
Ja, det, nu börjar du närmare saker och ting. Om vi ser över hela världen så finns det ungefär 900 arter. Det var bra gissat. Och av dem så är 700 sådana som vi brukar kalla för fästingar som har ett hårt skal. Men sen finns det ungefär 200 som har ett mjukt skal. Och varför det har blivit så? Ja, det är evolutionen som har utvecklat det så. Och fästingar, det har man alltså hittat i de egyptiska gravarna. Och det finns precis, det har funnits alltid och det finns över hela världen. Men i Sverige då, du sa 2-3 arter, där har du...
Det man pratar om i alla fall.
Ja, men nu har jag läst på här och vi har åtminstone 20 och en källa som jag har hittat säger att vi har 24 olika arter i Sverige.
Är det bara de här 2-3 som är giftiga, resten är...
Nej, alltså det här är ett litet spindeldjur och det kan föra med sig en massa olika saker.
Alla de här 20-24 sorterna?
Ja.
Eller arterna?
Ja. Och,
men varför pratar man inte om dem, att man ska gå och vaccinera sig mot dem då?
Nej, men alltså den vanligaste, den som är dominerande och den som alla, när man säger fästing, då har alla någon slags liten bild av en liten, liten svart prick.
Som blir grå.
Som sätter sig fast. Först så, när den hittar en människa så går den ofta omkring ett dygn på kroppen. Och sen så hittar den ett ställe där den tycker att det är bra att sätta sig. Och då så bedövar den faktiskt huden innan med litet, litet svagt gift. Så att vi inte märker riktigt när den sticker oss. Men när den har satt sig fast, då märker vi det. För då börjar det klia. Och den sätter sig fast med, vi brukar ju säga att det är huvudet som sitter fast. Men det är egentligen en jättelång snabel. Alltså lång i förhållande till fästingen. För fästingen är ju ungefär som när man försöker hålla ihop tummen och pekfingret. Och det blir en liten springa emellan. Så liten är den. Som mest 2 millimeter. Kan vara mindre. Och den där snabeln, den har en massa taggar. Eller hullingar, precis som ett juster. Så att när den har stoppat in snabeln, då sitter snabeln där.
Är det därför de är så svåra att få loss?
Ja, precis. Och om vi kan ta det på en gång hur man får loss den, så finns det en jättebra instruktionsfilm på min favoritsida. Vilken är det?
1177.
Ja, och där kan man leta på fästingar och då får man se hur man ska ta bort den med hjälp av en pincett. Jag brukar använda ett annat litet verktyg, en fästingborttagare. Men jag brukar ju då missa att få med den där snaben eller huvudet. Så jag brukar alltid sen få skrapa lite extra för att få bort den där sista biten. Så att det är nog bättre att titta på den här 1177 och sen använda en vanlig pincett och ta bort den med.
Ja, när jag var liten kille på 50-talet och på sommarloven fick lite fästingar på mig. Det räknar man med. Det var liksom tillhörde sommarlovet att få några fästingar. Men då var folktron sån att man fick inte trycka ihop den, för då sprutade den in sitt gift i människan.
Ja, men det gör den inte. Utan den...
Nej, men det var folktro.
Ja, det var folktro. Och det är klart att det blödde ju om den var fullmatad. Så blev det ju liksom splash när man klämde ihop den. Den där filmen, den är bra, och där står också att om man har barn som är ute och leker där ska man kolla framförallt hårfästet så att det inte sitter någon fästing liksom dold i hårbotten. För barn är ju inte så stora och långa, så är det högt gräs så kan det hända att fästingen hamnar i huvudet. Vi vuxna, vi får dem kanske på benen eller på, om de kryper omkring innan de bestämmer sig för att sitta, så sitter de kanske uppe på bålen. Men barn kan få i håret. Så det är ett bra tips. Ja, titta på den där filmen.
För en annan sån här folktro-grej, det var att man, om man lekte, så skulle man helst leka på någon nyklippta ängar, alltså där det var korta strån.
Ja. Det är nog riktigt, därför att fästingarna klättrar gärna upp en liten bit på grässtrån och växtlighet. Just därför att det är ju inte bara människor de vill sitta på, utan de vill ju sitta på vad ska vi säga, hjortarna eller hararna eller djur som rör sig lite högre upp och som också då kan transportera dem till nya marker. Så att fästingarna gillar att sitta en liten bit högre upp i växtligheten. Ja. Alltså vi hade 20, kanske 24 arter, och den allra vanligaste, den heter Ixodes ricinus på latin. Och ix, det har att göra med att det sitter fast. Och jag vet inte, jag tror inte det var Linné som namngav, för han brydde sig inte så mycket om insekter, han var mest på blommor. Men ricin är ju en vanlig växt även på Linnés tid, eftersom det var en medicinalväxt. Och ricin är en sån där växt som många insekter tycker om att vara på. Så det är den vanligaste, och för många anser att det kanske är den, att det är bara den vi har. Men det stämmer inte riktigt, för att nu har man upptäckt att det har kommit en annan som också har det här lite konstiga förnamnet Ixodes, och den har ett ännu konstigare efternamn. Den heter Persulcus. Jag kan inte ens uttala det, Persulculatus. Och den har ett svenskt namn, den kallas för taiga-fästing. Var ligger taigan, Leif?
Det är Sibirien, är väldigt stort såna barrträdstallområde i Ryssland, i Sibirien tror jag.
Och taiga-fästingen, den är lite större än den här vanliga ricinus-varianten. Och nu ska vi väl inte säga att allt ont kommer från Ryssland, men i det här fallet så är det inte så roligt med taigafästingen, för den har slagit sig till rätta upp i Norrland längs kusten. Och den bär med sig lite andra varianter av de här sjukdomarna som jag så småningom ska komma till, som fästingarna hjälper till att sprida.
Men du säger att det är 20-24 arter. Och jag har nästan bara hört talas om att man går och vaccineras mot den här TBE.
Men TBE är ett virus. Och,
jag skulle fråga, varför är de andra lite mer ofarliga? Eller?
Vi kan väl säga så här, att det här viruset som jag så småningom kommer till, det sprids med hjälp av fästingar. Men i princip så kan ju alla fästingar plocka med sig det viruset.
Men ser man någon skillnad på dem, eller så är de väldigt lika varandra?
Ja, de här olika arterna, de är en del är väldigt olika. De som håller reda på främmande djur och annat otyg i vårt land, det är ju Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Vet du var den ligger?
Nej.
Uppsala. Och de har en jättebra hemsida. Och på den hemsidan så har de en vill de att man ska rapportera in fästingar. För de vill veta lite mer. Man känner ju till den här vanligaste fästingen, ungefär var den finns. Den finns ju här längs östkusten. Och sen har man då börjat få kon på att den här taiga-fästingen finns uppe i Norrland. Men alla de andra 22 eller 18 då, de har man lite dåligt hum om var finns de någonstans. Och då vill man att, först vill man då att man blir fästingbiten, att man ska ta bort fästingen. Och när man har tagit bort den så ska man ta ett vanligt foto med sin kamera på den. Och så ska man skicka den bilden till SVA. Det står på deras hemsida precis hur man gör och vilken.
Och då, har man inte demolerat den med pincetten när man försökte ta bort den?
Nej, det ska nog kunna gå att ta kort på, okay, den i alla fall. Och sen så tittar de på de här bilderna. Och så kanske de ser då någon fästing som tillhör någon av de här andra. Och då säger de på SVA, då ringer de upp och så säger de, var bor du någonstans? Kan du tala om var du hittade den här någonstans? Och det är ett stort projekt för att få reda på vad har vi för sorter i Sverige. Och man har lärt sig nu att vi får in, vi har ju ett varmare klimat. Och förut har det varit så att fästingarna, de har dött på vintern. Och man har pratat om en fästingfri period. Som när jag började titta på det här, när vi gjorde förra programmet om fästingar för rätt många år sedan, då var det 4 månader på vintern mellan november och februari. Men nu, eller till och med mars. Men nu har det där krympt, så att nu är vi egentligen inte fästingfria alls på vissa ställen i Sverige. Eller kanske bara en månad. Och det gör ju att det föds då fler fästingar förstås. Och i och med att det föds fler fästingar så blir det också fler människor som blir angripna eller får ett fästingstick. Och i konsekvens med det då så får vi också fler sjukdomar som är spridda eller burna av fästingar. Så att SVA vill ha in rapporter, det är jätteviktigt. Och det här var nytt för mig när jag satt och läste på det här, för jag hade inte hört talas om det. Men jag ska nog försöka göra så nästa gång jag får ett fästingbett, att jag tar ett kort på den när jag har tagit bort den. Jag brukar ju klämma ihop den och döda den och slänga den i soporna så fort som möjligt. Men här finns det då en anledning att faktiskt titta lite extra på det.
Men man kan väl ändå säga att fästingen är ett naturdjur. Alltså i stadsmiljö och sånt där så finns det väl inga fästingar?
Ja, det vet vi ju inte. Och det är så här då att det finns alltså fästingar som bara går på möss till exempel. Och det finns fästingar som kommer in, såna här ovanliga fästingar som kommer in därför att man har kanske haft en tävlingshäst som har varit ute och tävlat i olympiaden i någonstans. I Paris kanske.
Ja.
Och fått en fästing med sig hem till Sverige. Och det finns hundar, och det finns många människor som tar hand om hundar som far illa i Spanien eller i Polen.
Men det räcker väl inte att det kommer in en? Alltså, det är väl två som ska greja avkommer?
Ja, men det räcker kanske för att vi får in inte bara fästingen utan också skit som den bär med sig. Alltså former av virus och bakterier. Så att de vill, man är angelägen. Och sådana här hittehundar till exempel, det kan du stöta på i innerstan. Så att det där att det bara skulle finnas ute i naturen, det är också något som vi kanske måste överge. I alla fall så tycker jag, gå gärna in på SVAs hemsida och titta på det här med, de kallar det för ett webbverktyg. Där man då ska ta kort på sin fästing och rapportera den. Ja, nu har vi redan varit inne på det här med att fästingar bär med sig saker. Och du har redan sagt ordet TBE ett antal gånger här.
Ja, det är den jag känner till.
Det är alltså ett virus.
Och är det ingen fästing?
Nej, det är en sjukdom. Det är ett virus som tycker om att åka med fästingar. Och fästingar följer ju då olika djur. Vi brukar prata om att rådjur har mycket fästingar till exempel. Men fästingar kan också lifta med fåglar. De är ju beroende av att suga blod. Men fåglar används för transport. Så det är gamla fågelbon och sånt där finns det ofta allehanda kryp och bland annat fästingar. Och då den här viruset, TBE, det är egentligen, om man ser till hur mycket fästingar det finns, så är det väldigt få fästingar. Man brukar säga att 2 av 100 har det där viruset med sig. Och att man ska då bli stucken av just en sån fästing som har just det viruset med sig är väldigt liten chans egentligen. Plus att det är inte säkert att man, bara för att man blir stucken, får det här viruset. Man kanske hinner pilla bort fästingen innan den har... eller så har man ett så bra immunförsvar så att kroppen liksom direkt dödar det här viruset. Men det är ändå... Att vi pratar så mycket om det är att det är en ganska otrevlig sjukdom. Och att den ökar. Den senaste siffran, det är ungefär 600 fall om året. Och man säger att på 10 år så har det alltså mångfaldigats. För var det en väldigt, väldigt sällsynt sjukdom. Men 600 fall om året, det är ganska mycket. Och den kan alltså ge svåra skador eftersom det är en infektion, ett virus som tar sig in i både hjärnan och hjärnhinnorna. Och det säger ju sig självt att det är inte så bra om man får en virusinfektion i hjärnan. Och nu diskuterar man ju ganska mycket om man rekommenderar oss som bor här i Tyresö och kanske framförallt om man är mycket ute i naturen att man ska vaccinera sig mot TBE. Och det finns också regioner lite längre norrut, Uppsala och Gävleborg, där man diskuterar också om man till och med ska erbjuda gratis TBE-vaccination därför att man gillar inte den här sjukdomen. Och sen är det en vaccination också där man måste först ta 3 sprutor. Det har du gjort, va?
Ja, det får vaccinationscentralen hålla reda på. Jag har vaccinerat mig i alla fall.
Ja, men då ska du ha fått 3 sprutor. Och sen så ska man ändå fylla på med lite jämna mellanrum. Och det där står också jättebra på 1177, precis om TBE-vaccinationerna. Men än så länge, vi som bor här i Stockholm, vi får fortfarande betala den vaccinationen själva. Nu är den inte där jättedyr. Jag vet inte om du kommer ihåg vad den kostar för dig.
Nej.
Men problemet är väl just det här att det räcker inte med en spruta utan man ska ha 3. Så att man inte glömmer 2:an och 3:an. Och sen ska man faktiskt också fylla på lite, kanske vart 5:e år eller något sånt. Vi får väl se vart efter klimatet förändras. Vi får fler fästingar som överlever och vad de säger på SVA om läget. Och sen kanske så småningom det blir en obligatorisk vaccination. Det får vi se helt enkelt. Sen finns det några otrevliga bakterier. Det här var ju ett virus. Och virus, när det kommer in i kroppen, så kan det ju också då föröka sig. Det vet vi ju från covid-viruset att det kan ändra. Och jag sa att den här taiga-fästingen, den har en lite ilsknare TBE-variant med sig än den som har varit här nere i Mellansverige. Men sen bär de ju, de här rackarna, också med sig bakterier. Och du, känner du till någon fästingburen bakteriesjukdom?
Alltså jag vet, för mig är det bara fästingar om det. Men jag vet, i samband med fästing, så när vi har ju sommarställen på Öland. Någon gång då så fick hustrun en stor röd cirkel på benet, och jag vet inte vad den hette, om det är bakterier eller inte, men det var ett tydligt märke på benet efter den här fästingen.
Ja, och det är då en infektion som kallas borrelia, efter en borrelia bakterie. Och det är faktiskt betydligt vanligare än det här viruset TBE. Och borrelia är ju också så att det är ju inte alla fästingar som bär det med sig, men tillräckligt många för att människor ska kunna få en borrelia-infektion. Och det som är knepigt med borrelia, dels är att man ska ha antibiotika, en vanlig penicillinkur, ta koll på det här. Men om man inte gör någonting utan bara låter den där ringen vara och säga ja, det där är väl ingenting, då försvinner den av sig själv så småningom. Men då har man risk för att man ska få en kvarstående infektion i kroppen som inte syns utan på huden, men som ändå finns i kroppen och som ställer till besvär. Så därför så testar man ju ofta om det ser ut som om man har haft borrelia när man letar efter oklara sjukdomstillstånd. Men som sagt, den här ringen, den får inte vara för liten. Man brukar säga att den ska vara ungefär som en gammaldags 5-krona. Och det står också jättebra, och det finns bilder på 1177 vad man ska liksom vara rädd för. Det som är lite märkligt är att TBE står under en rubrik och borrelia hittar man under hudinfektioner istället. TB hittar man under ovanliga infektioner. Så att man får det bäst att söka på de här orden i sökrutan. Så annars kan det vara lite svårt att hitta den här informationen på 1177.
Ganska länge sedan nu. Det var en bekant dotter som var ute i Stockholms skärgård. Och jag vet, hon märkte väl inte av någonting eller om fästningen. De tror i alla fall att det var en fästning. Men hon blev förlamad i ena armen.
Mm. Och det är en sån där senskada. Alltså en skada som kommer när själva sticket har man nästan glömt bort. Man har glömt bort både fästningen och att det varit någon röd ring runt.
Alltså det är borrelia då?
Det är borrelia.
Okej. Okay. Sen, jag ska säga då att den här förlamningen har släppt.
Ja, den brukar också gå tillbaka med hjälp av antibiotika. Ja. Fast då kanske man får ha antibiotika lite längre än om man hade gått och fått behandling direkt.
Ja, vi vill inte bara skrämma upp folk. Utan
Nej. Det här är, vi har ju lärt oss väldigt mycket om de här sjukdomarna de sista 20-25 åren. Men vi har också glömt en del gamla sjukdomar. Förr i världen så kunde man få en sjukdom som heter tyfus. Och den spreds också av fästingar. Nu är tyfus så pass ovanligt så att det tror jag inte finns nästan några fall alls i Sverige per år. Men däremot så, om man är bonde, så kanske man har varit med om att ens djur har fått en sjukdom som heter Ehrlichia. Eller Ehrlichios. Och det betyder att den gubbe som första gången beskrev det här, han heter Paul Ehrlich. Och då fick han sjukdomen hans efternamn. Det är ett ovanligt svårt att säga efternamn. Men den kallas i lite förr i världen som fästingfeber. Och Ehrlichia går alltså på boskap. Och det kan ställa till väldigt mycket problem om man har kor då, eller får. Och den kan alltså också vara en sjukdom som sprids till människa. Inte så att djuret smittar människan, utan däremot att om det finns bland de fästingarna som finns på den här bondgården, så kan ju även bonden bli stocken och få Ehrlichia. Men den är inte alls lika ilsken som de här andra sjukdomarna, utan den gick under det gamla namnet fästingfeber. Det var lite influensasymptom, lite ruggig, inga direkta symptom sen. Men den tillhör sånt som man ibland letar efter på infektionsklinik när man inte riktigt vet vad det handlar om. Något som är betydligt mera vanligt och kanske tråkigt, det är en sjukdom som heter tularemi. Eller den går också under namnet harpest. Och det är också en bakterie. Och den kan spridas på väldigt många olika sätt. Fästingar är bara en variant på hur den sprids. Den sprids också med möss, den sprids med damm. Och beroende på, det här är också en sjukdom som är ganska vanlig så här på hösten i skördetider. När man ska samla in säd och man har hållit på med sin gamla gräsmatta eller vebon eller lite sånt där. Där det samlas damm. Och andas man in det här smittämnet, då kan man få lunginflammation. Men är det så att det är en fästing som har stuckit den, ja då får man ett sår som är svårläkt. Det skiljer sig alltså från borrelian, utan det här är då ett direkt sår som inte vill läka. Och i år så har det varit mer harpest än vanligt i Sverige. Det är annars en sjukdom som brukar vara liksom i norra, mellersta och norra Sverige. Men i år så har man fått in harpest i Skåne. Och det är lite nytt och lite oroväckande. För det, tidigare har man liksom betraktat det här som en norrländsk sjukdom. Men nu har vi en ansamling av harpestfall även i Skåne. Och som sagt, den kan då yttra sig både som lunginflammation om man har andats in den här bakterien. Eller som ett sår om man har blivit stucken av en fästing. Eller var vi nu utsatt för en fästing. Ja, det var mycket det här. Och nu är klockan också dags att avsluta. Men har du någon mer fråga?
Jag vet inte om jag tog upp det där med barndomsfästingar. Jo, det tror jag.
Ja, du pratar om smör. Men ja, idag så tycker man nog att det där inte funkar. Utan idag pratar man mer om att man ska ta mekaniskt och försöka få bort allting.
Ja.
Om man, som när jag hade hund, då gällde det liksom att varje dag kolla om den hade några fästingar. För hunden fick mycket fästingar och likadant katter. Att man kollar sina husdjur. Och jag vet personer som har lätt för att få fästingar, som också när de kommer hem skakar ur sina kläder, kanske till och med duschar av. Därför att fästingarna gillar inte riktigt det här när det blir vått och fuktigt. Och på det sättet klarar sig bättre från att inte bli få fästingar.
En av mina barn, de har både hund och katt. Men på sommaren när de åker ner till Öland, då sätter de på dem något slags halsband som ska hålla fästingarna borta.
Ja, det finns sådana där medel. Både som man droppar i pälsen eller droppar i nosen. Olika, det finns en del som säger att bärnstenshalsband på hundar kan hålla fästingar borta. För det är en del hundar alltså som varje dag får 5-10 fästingar. Hundarna har ju, de är ju liksom det idealiska djuret för en fästing. Lagom stora, rätt höjd, rör sig i gräset, springer överallt. När det gäller människor så säger man att man helst ska ha långärmat och långa byxben. Och så ska man gärna ha lite mörka kläder, för då det gillar inte fästingarna. De vill ha ljusa ytor. Samtidigt så är det ju svårare att se fästingarna på en mörk yta om man har någon som kryper omkring på kläderna. Har man ljusa kläder så syns ju fästingen lättare. Men de är ju små som sagt. Nu tror jag vi har svarat på alla frågor. Ni som undrar över andra saker får gärna komma till oss på och lägga lappar i våran låda när vi är jämna mellan dem nere i Tyresö centrum. Och man kan också skicka ett mejl till info@tyresoradion.se och be om ett ämne eller ställa frågor, så svarar vi gärna på det. Och vi, det är
Leif Bratt
och Lena Hjelmerus som nu är inne på, jag vet inte vad det här är för hörna i ordningen, men det, vi har gjort många.
Ja, många kloka ord har satt.
Så glöm nu inte det här med fästingar. Tack för idag. Hej då.